Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda.
Och mig Matilda.
I den här podden så pratar vi om spiritualitet, holistisk hälsa och självutveckling. Och vi gräver ju gärna djupt ner i saker och ting. Mm. Framförallt oss själva. Mm.
Och det gör vi även i våra gäster.
Ingen kommer undan.
Vi blandar den här podden både gäster, intervjuer med gäster och även mer personliga, väldigt personliga solavsnitt. Och den här veckan så har vi med oss två fantastiska systrar, Opokua och Asabia.
Men det här var ett sånt samtal, jag känner att låt det här samtalet aldrig någonsin ta slut. Du vet, det är som när man går på en massage och är stressad, så går man lägger sig ner för att man är så här, det här kommer ta slut snart.
Ja, det var helt ljuvligt, helt ljuvligt.
Det var jättefint.
Vi pratar om mycket olika saker, men fokuset är väl lite på födande och
att vara mamma.
Mm. Och få en bebis och vad det innebär.
Mm.
Men jag satt ju här som inte mamma som ni vet och tyckte att det var en helt fantastisk intervju och mysigt att höra på.
Ja, för att alla samtal kan man ju applicera på så många områden som inte bara har med liksom födande och barn att göra, utan vi pratar ju verkligen om, alltså, om livet i stort. Också.
Och den stora transformationen som det innebär att bli förälder.
Mm.
Vi fokuserar en del av samtalet på hypnobirthing, som är väldigt trendigt, framförallt i andra, typ USA.
Mm.
Som är lite åt det spirituella hållet. Vi lär oss vad det handlar om, vi ska inte avslöja, för det är ju inte så roligt för er. Mm. Men det är väldigt fint. Det är verkligen någonting som man blev sugen på att applicera.
Verkligen, och jag pratar lite om min amningsresa. Jag har inte pratat så mycket om den i podden, kom jag på.
Nej.
Och
din people-pleasing.
Ja, hur min people-pleasing ådra och min gränssättning kommer in där och prövas. Så att det här är någonting jag går igenom just nu, där jag känner att jag har kommit till en punkt där jag vill avsluta amningen.
Mm.
Men jag kan inte. Jag har en son som älskar att amma.
Älskar tuttarna.
Mm.
Men Opokua och Asabia är ju väldigt, de är ju, har blivit väldigt kända på Instagram. De är verkligen folkbildande. Och de pratar om födande på ett väldigt naturligt, fint, inkluderande, varmt och kärleksfullt sätt. De har båda gjort både förlossning på sjukhus och hemfödsel. Och det känns som att det är ett nytt sätt att prata om födande, och alla våra vänner är ju helt obsessed av deras Instagram-konton. Det känns som att det verkligen har gett mycket till folk som föder.
Ja, och de båda sitter på enormt mycket kunskap kring just födande. Och allt vad det innebär, allt kring födande. Så att jag tycker att det var så härligt att bara få sitta ner och bara suga i sig av deras kunskap.
Mm.
Och sen är de otroligt fina personer också. Så att det var ju en väldigt härlig stund bara att få sitta här i studion tillsammans.
Blev du sugen på nummer två?
Ja.
Jag känner det! Jag blev sugen på din nummer två.
Och sen kan vi bara nämna att Opokua är forskningssjuksköterska och doula. Och Asabia är barnmorska.
Mm.
Mm.
Härligt, så vi har ju två experter med andra ord med oss.
Verkligen.
Då välkomnar vi in de här systrarna in i poddstudion.
Välkomna. I ålder?
1,5 år.
Då är ni pseudotvillingar.
Det är 1 år va? Eller?
Inte jag tror att det är 17 månader.
Okej, vi har, är det 17 eller 18 månader? Jag tror det är exakt 18 månader.
Ja,
juli och
januari.
Januari.
Mm.
Ja, men nästan.
Gud vad intressant. Ja. Och för att jag har en som 2 år. Och jag tänkte att jag kommer få jättetätt mellan mina barn. Men nu är jag så här, kanske vill vänta typ han är 3-4. Men jag har ju en teori om att, för att jag är väldigt tätt med mina syskon också. Mm. Blir det en bättre relation när det är fler år emellan eller när det är kortare emellan? Nu är ni i och för sig en väldigt bra med relation. Men hur såg det ut när ni var unga?
Toppar och dalar.
Toppar och dalar. Alltså, överlag har vi ju varit väldigt tajta som barn. Men det var väl framförallt, jag tycker i tonåren lite så, att då kan det bli, men det vet jag inte, det kanske har blivit ändå, men när man är så nära så att det är nästan,
man ska, men lite så här bryta upp och skapa sin egna värld person och väg.
Och jag tyckte vi kan bli, att det blir att man blir jämförd ganska mycket, särskilt när man är systrar, att det blir lite, ja, man blir jämfört, kanske lite konkurrens, att man är sådär. Så det har varit pros and cons, men mest pros verkligen. Det är ju nästan som att ha en.
Men handlar det inte mer om man har en person som man känns lik, spelar det kanske ingen roll om det är 3 år eller om det är 1 år?
Nej.
Alltså så. Men det är tajta med våran stora syster också.
Ja, det är 8 år. Ja. Aha. 8-9 år emellan. Mm. Men det beror väl på. Alltså det finns ju syskon som inte alls är tajta.
Nej,
alltså,
men
oavsett.
Det är ju
det.
Så
det,
nej,
beror
det.
Det kanske har att göra mer med person, alltså personer från vad man är för personer.
Pratar ju om att just 3 år är en bra...
Det gillar ni.
Ja, men lite sägs
det. Jag har hört att det går tillbaka till den tiden när vi levde mer liksom i flock och mer så här att vi, då ammade man barn mycket längre, typ 3-4. Så att då var det naturligt att man inte fick barn tidigare än så. Och att det har hängt med evolutionsmässigt att, och då skapa en tryggare, jag vet inte.
Jag tänker att de flesta ändå får tillbaka mensarna inom, alltså typ 2. Alltså det känns som att det typ var annat. Alltså vet du, med 2 års mellanrum kan man ju ändå bli... gravid, om man bara skulle köra på hela tiden. Det är typ så, våran mormor, hon hade 11 barn. Då är ju typ 2 år.
Ja, emellan.
Shit. 22 år av graviditet och bebis och blöjor. Och...
Mm. Också ganska precis när man börjar känna sig liksom på banan och sig själv, då bara,
nu kör vi
en gång till.
Men det är det som är farligt, för min son fyller 2 nu i veckan. Nu känner jag, äntligen, jag pratar om det jättemycket på podden, att det känns som att han blir mer och mer en individ. Mm. Vilket gör att jag också börjar komma ut ur min sån här kokon som jag har varit i 2 år.
Men då säger ju hjärnan, alltså det tar typ 2 år innan hjärnan blir... får samma massa
men det känner
som man hade innan.
Mycket.
Du blir lite mer pre...
Det känns som att jag är en sån transformation att bli liksom, hitta tillbaka till mig själv som jag har varit ute och famlat lite och gett honom väldigt mycket. Nu är det som att jag bara så här, oj, jag måste börja ge mig själv igen, för annars kommer jag typ falla ihop.
Exakt,
fast det är också då man börjar bli sugen på ett till.
Jag tänker verkligen det här, alltså att postpartum, det kommer i olika etapper och så är det såklart mest maxat här i början. Men jag tror 2 år är också en sån där tydlig markör att då... Mm. Är det, ja, men som du säger, alltså då går man in i någonting annat och kanske mer, jag vet inte om man ska säga sitt gamla jag, det är ju något nytt, men lite mer individen tillbaka liksom.
Vi träffade en gravid kompis igår som blev helt skärrad av att Amanda kände sig tillbaka nu 2 år senare. Hon bara
jag vill tillbaka till Ibiza i höst och jag ska föda barn nu, men inte, ja, vi känner henne, hon är super härlig, men hon, för det visste inte jag, att jag skulle lite så tappa bort mig själv under de här 2 åren. Samtidigt som man går in i något annat jättefint där man verkligen får nurture någonting. Och jag tyckte det var ganska skönt att släppa mycket fokus från mig själv. För att vi har den här podden där det är enormt mycket fokus på självutveckling. På liksom personen. Att få släppa det tyckte jag också var jätteskönt. Att bara gå in och ta hand om.
Men alltså det är en kompis som får ju... Alltså det är inte som att det är precis som liksom månad... 1 direkt nu. Alltså det går ju ändå lite långsamt framåt.
Folk är ju olika.
Och det också.
Menar, det, ja, men det, de som, det är ju det också.
Man ska vill ju börja jobba direkt.
Ja.
Absolut i Ibiza.
Men hörni, hej och välkomna till Holger Podcast.
Hej!
Det blev 4,5 minuts
snack.
Gud, så vad kul att ha er här. 2 erfarna poddare själva.
Mm. Kul att vara här. Jättetrevligt.
Systrarna Opokoa och Asabia.
Nej,
Asabia.
Du ska börja gå rätt. Helvete, tro på dig själv. Nej, Asabia heter jag.
Asabia, just det.
Och Opokoa, du sa det ganska.
Ja, så är det ganska bra.
Men du kallas för Opo.
Jag kallas för Opo. Men jag tycker att alla ska bara kunna säga Opokoa. Innan de börjar kalla mig för Opo.
Ja, jag fattar.
Regler.
Bra. Men vi är nyfikna, vi tycker att det vore roligt om ni presenterar varann lite kort. Nu har vi ju den möjligheten när ni 2 som känner varandra väldigt bra.
Jag kan börja. Min syster, Opoqua Britton.
Kua.
Vad heter hon igen? Nej, men du, nu kommer jag inte på hur gammal du är. Du är född 87, jag kan inte räkna. 36. Men det spelar ingen roll. 36 år är man då. Vi, alltså, nu låter det inte så, men vi känner ju varandra väldigt bra.
Vad var det heter?
Du är forskningssjuksköterska by day. Doula extraordinaire by night, tänkte jag säga.
Ja, typ faktiskt.
Och full spectrum doula innebär att du stöttar i alla skeden. Innan födsel, under graviditet, efter födsel, vid abort och allt möjligt. Mm. Du har en särskild passion för mat och särskilt vacker mat. Du är en hobby forager. Och du är mamma till två underbara barn. Du är gift med en underbar kar också.
Och bonusmamma.
Och bonusmamma till en tonåring också. Ja, visst. Självklart.
Får vi slänga in astrosign här? För att när du sa alltså underbar mat så tänkte jag på ett speciellt sign.
Jaha. Och vad tror du vad hon är för?
Nej, jag vet inte. Jag tänkte bara på oxe för att oxar älskar mat.
Nej, vattuman faktiskt.
Mm.
Och vad är det?
Nej, gissa.
Fisk?
Nej.
Kräfta.
Kräfta, det är ändå nära.
Är det?
Mm. Okay. De hänger ihop lite.
Aha, ja, trevligt. Mm. Jag kan inte minnas sådana där. Ascendent.
Men kräfta passar jättebra med liksom, ditt ämne.
Va?
För kanske. Det är ju mycket mothering.
Ja, precis. Ja, det är the mother sign. Mm. Mm. Så jag känner mig som en kräfta.
Ja.
Mm. Räcker det, eller?
Det är jättebra. Jag tyckte du ändå sa det viktigaste.
Du är stora syster, men också lilla syster. Men nej, du känns ganska stora syster, skulle jag säga.
Ja, men du är min lilla syster och känns som min lilla syster, tycker jag. Och du heter Asabia och fyller snart 35 år i juli.
Mm.
Du är gravid med ditt tredje barn.
Mm.
Du är barnmorska. Efter mycket letande inombords vad du skulle göra och du gick lite utbildningar och sådär så hittade du barnmorskeriet och det passade dig som handen i handsken. Och du har två jättegulliga söner som är vilda. Du, det heter Trauma Resolution Coach.
Birth Trauma Resolution Practitioner.
Practitioner,
Jag har inte certifierat den, men snart. Ja.
Du jobbar på MVC. Ja, vad ska man säga?
Det räcker väl?
Ja. Gillar pilates och väldigt, gillar äta god mat.
Aj,
och är jättebra på
att
laga mat.
Nej.
Fast, jo, det är faktiskt. Bra på att laga mat och bra på att baka. Men gör det kanske inte så ofta.
Nej.
Vad fint. Men ni båda, jag måste säga att ni båda har ju enormt viktiga uppgifter här i livet. Det känns som att ni hjälper enormt många kvinnor i ert arbete, vilket är väldigt fint.
Tackar, tack.
Ja, alla mina gravida vänner har ju varit inne på er, pratar om er. Det är, det känns som att det är en riktig hype.
Mm. Och jag tänker, varför tror ni att ni har blivit den här mediala rösten just för barnafödande och allt kring det?
Jag tror för min del att det är, alltså inte bara, vad ska man säga, inte tur, men jag tror att det hade mycket att göra med att jag var så här tidig på sociala medier med att prata om de här grejerna. Alltså, och det tror jag vet inte. Jag tror att det är en ganska stor faktor i att det var helt nytt typ att man ens pratar om, att man ens informerar om saker på typ Instagram. Så det tror jag spelar roll att få en liten
att vara skjuts. Tidig.
Mm. Ja, vara tidig och kanske pratat om födande framförallt på ett ganska öppet sätt, men också ge en annan bild av det, att det kan vara mer än att bara överleva och lida sig igenom någonting, utan det kan vara något stärkande och fint och bra, och det har tilltalat.
Och att du är verkligen inte judgmental. Det tror jag spelar jättestor roll, att man är liksom att din väg är din väg och min väg är min väg, och båda de vägarna kan vara precis lika bra.
Mm.
Det tror jag, och det känns som att du ändå har varit så tydlig med det från start. Sen så såklart att folk kan bli sura ändå.
Mm.
Men jag tror att det ger ju en trygghet för många, att man inte känner att så här, okej, hon har fött hemma så då måste jag också göra det. För du säger hela tiden att det var det som är rätt för mig, och det som är rätt för dig, det är rätt för dig.
Mm.
Det tror jag många uppskattar.
Men det är den känslan jag tycker man får. Jag har ju inte barn, och, men har ju varit inne på det ändå. För att liksom, också för att det är en hype bland alla mina vänner. Måste kolla upp den här tjejen. och tycker att du är jätteinspirerande ändå. Även om jag inte har barn. För jag tycker att ditt sätt att uttrycka, jag känner mig stärkt av det, av när du pratar om barnafödsel och liksom kroppen och bara dina bilder är så varma. Det är väldigt, ja, men väldigt så inkluderande. Man känner sig som att säga, här får jag vara.
Ja, trevligt. Det vill jag verkligen. Och en annan anledning till att det är poppis, eller om man säger, jag tror, du vet, när man blir gravid själv och är inne i det, då kan man ju vara så otroligt vetgirig och vill jag ha det här communityt. Och även efter att man kan ha ett stort behov av att prata om det som skett. Och sen så kanske man tappar lite intresse efter när man inte är helt i det. Men det finns en stor liksom, sug efter kunskap kring det här.
I och med att man stiger in något helt nytt. Alltså jag vet ju verkligen när jag laddade ner varenda app. Och du vet så här, ville läsa allt jag kom över kring liksom barnafödande. Och var inne och nosar där, och nu är det här med att lite sluta amma, så det har jag också varit inne och liksom läst och framförallt liksom dina artiklar och är inne liksom i den processen av att avsluta det bandet. Han är nästan 2 år, älskar bröstet mer än något annat, det är liksom hans bästa i världen, så han blir så glad varje gång.
Har du slutat eller du håller på?
Nej, jag känner att det är dags nu att sluta, för det känns lite som att han nu använder lite nästan bröstet som en flykt, alltså istället för att så här känna känslor liksom, vad är det som att han liksom direkt när han känner någonting så är det amma. Så att nu känner jag liksom för båda skull och också för mig, för att vissa stunder kan han amma nästan mer än vad han gjorde när han var spädbarn, vilket blir väldigt påfrestande. Så att nu känner jag att det är så här, separationen har lite börjat, jag börjat känna själv att det är så här, nu börjar det typ räcka för min skull. Och också för hans skull, jag känner att vi är redo att gå in i alltså nästa relation, alltså nästa fas av vår relation.
Och han kommer klara det, och du med. Och det brukar oftast gå lättare ändå än vad man tror. Det är bara att han får hitta ett annat.
Och jag har kommit på att jag är en recovered people pleaser. Och jag är jätterädd att han då ska bli besviken, kanske bli ledsen och inte tycka om mig.
Jo, han kommer tycka om det så mycket. Men man får bli besviken och man får också sörja något som man har älskat. Och det får också vara okej, tänker jag.
Verkligen, bara att ta ifrån någon det bästa. Alltså det är så här,
Fint att det kommer nu också när du håller på med just det här såret.
Verkligen, jag gräver väldigt mycket här just nu.
Jag förstår det. Jag har också varit med. Jag tycker det var en stor sorg, men det får vara sorgligt.
Jag tänker, skulle ni eller du kunna ge några tips? För att jag vet att det är många som också skrivit till mig just kring det här, så här. Jag vill sluta amma, men jag vill ändå inte. Så här, hur gör man? Och,
Jag tänker först att man tänker på det här vill inte. Att man tänker på varför, alltså, varför vill jag fortsätta eller varför vill jag sluta? Jag känner själv att jag ammar ju fortfarande min 2-åring, men jag ammade min äldsta barn ganska länge fram tills han var nästan 3, 2,5. Och jag tror att om jag hade verkligen lyssnat på min önskan så hade jag fortsatt. Men jag tror att jag blev lite påverkad av
sociala normer.
Ja, precis.
Men det kan jag också känna lite på förskolan. Du vet, när man kommer dit och hämtar och han är så här, amma. Och det är ett förskollärare, så här, pedagogerna så här, det kanske kan vara dags. Och, men vet, man får lite dömande.
Och det är så känns, alltså för mig i alla fall. Den är så här, jag kan ta väldigt mycket, men det är så himla intimt någonstans när folk ska typ kritisera den där grejen som är väldigt fin för en själv. Så jag tänker att det är dels det, så här, vem gör det för? Och jag tycker att man bara ska göra det för sig själv och för sitt barn och skita i de andra. Men det finns ju lite olika strategier. Om möjligt, om det känns bra för en själv, så tror jag kanske lite mer på den här lite långsamma utfasningen. Dels för ens kroppsdel, att det inte blir värsta chocken, men också för barnet. Och då kan man ju välja att ta bort en amning i taget eller ta bort den amning som känns så här minst viktig. Jag vet inte vilken man nu tycker det är.
Jag nattar mig fortfarande också. Det är så här free flow hela natten. Och jag känner att så här, vissa nätter...
Oh my gosh, bra jobbat.
Ja, så ligger han ju på. Men du är så här 16 kilo och ligger på bröstet och ammar en hel natt. Så att
jag börjar känna mig trött. Jag fattar det. Men att man kan... Alltså, det är ju också positivt med att han är så det är ett lite äldre barn som man faktiskt kan prata med och liksom distrahera lite och ha sina mantran. Ja, just det här med nattdämningen, vissa kör ju att man inte sover då med dem på natten, och det kan ju funka jättebra. För mig kände jag att det var för jobbigt, för då skrek han och så. Och jag tyckte det var jobbigt, så jag körde. Men jag försökte ha mantra för mig själv att det är okej att han är ledsen för det här. Och det är inte skadligt. Och jag sa bara om och om igen att tustarna sover nu. Tustarna sover nu. Och sen efter 2 nätter så var det okej. Mm. Liksom. Det var jättejobbiga 2 nätter. Men att man också får kanske någonstans... Det funkar bäst och är nog lättast för alla om man verkligen har bestämt sig när man har bestämt sig. Att det inte är allt för mycket.
De är ju ganska anpassbara, märker man barnen då, att de anpassar sig väldigt snabbt i situationer. Även om det kan vara jobbigt, så som du säger, det kan gå ganska snabbt. Så att de, okej, det här är det nya.
Mm. Men gör inte det nästan också att de kan sova bättre, tänker jag, om de inte vaknar upp och så här, liksom har det här sökandet hela tiden?
Ja, sen så är ju småbarn, de... man kanske inte är gjord för att sova så här långa, alltså så som vi sover. Mm. Och jag tänker att det beror lite på sen också hur man mår. Om man tycker att det är jättejobbigt att vakna upp och att man blir störd i sin sömn, då är det något att tänka på. Men i sig, jag tycker ibland BVC till exempel är lite snabba med det här med att man ska sluta amma på natten. Alltså de är redan vid 6-7 månader så här. Det är ändå ett naturligt beteende för ett litet barn.
Men där har jag inne, för mig skulle det kännas jätteonaturligt.
Mm, och att det är sluta amma så tidigt. Ja, för mig också. Det är ju en liten spädbarn.
För mig. En liten foster.
Nej, men tipset är väl att försöka trappa ner. Och man kan också undvika lite så här... Ja, man kanske kör lite mer heltäckande. Brösten får inte vara så där lätt.
Men det är ju det, att de inte bara får ligga där och liksom läska och locka.
Exakt, och köra lite så här tydliga, man har sina fraser som man säger, och det är det som gäller, och ge sin tröst.
Ja, men det här är så intressant, för att det handlar liksom om gränssättning också mot barnet. Och jag jobbar ju väldigt mycket med gränssättningar i mitt eget liv och det här med people pleasing. Och att man får det, vi tror ju väldigt mycket på att barnen kommer in som våra lärmästare. Och är här för att lära oss väldigt mycket. Och jag får ju precis det som jag går igenom nu. Måste jag ju öva på honom. Vilket är, han är min käraste. Liksom, det käraste jag har. Vilket är ännu jobbigare då att öva liksom gränssättningar. Och att göra besviken och ledsen. Så att,
Men han lär sig också med dig att. Att det är fint att du lär honom också. Att man måste sätta gränser.
Precis, det är ju det. Så att man får verkligen lägga band på sig själv.
Det kommer gå bra.
Så fint bara att höra det här. Att, och som du säger, att tillåta känslan att det är okej att de blir ledsna.
Ja, det är det. Du finns där. Och det är inte farligt.
Nej. Så fint. Tack för det.
Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv, så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden.
Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hold Crap Community, som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det är tiotals inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Hold Crap Official, där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events, men även ni får rykande färska fullmåne- och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer.
Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com, och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella onlinekurser, så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig.
Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet.
Men jag tycker det känns spännande. Hur är ni? För det känns ändå som att ni är lite mer alternativa i... Obs, den här är en ganska alternativ podd. Så att jag vill inte vara rädda för att svara på den frågan om det är så. I er sätt att se på hela den här liksom, världen och temat. Det känns inte helt liksom, supertraditionell ändå.
Jag tänker att det är väl, alltså det är väl vad man anser vara traditionellt, om man säger, för att på något sätt har man ju blivit alternativ om man kollar på hur det har blivit i väst, att det är vården som har tagit över födandet. När man talar om något annat så blir ju det alternativ, trots att det är så det var från början. Så man kan ju egentligen säga att vi är väldigt traditionella.
Så ska vi också börja säga när vi pratar om ritualer och så.
Ja, men precis. Mm. Att det var ju mer så det var förut. Och sen så är det liksom bara att ha ett annat perspektiv, att våga ifrågasätta. Det är väl det. För att, jag menar, vi jobbar båda i vården. Jag har ju varit sjuksköterska sedan 2009. Jag har liksom jättestort förtroende för vården överlag. Men jag tycker, precis som alla andra instanser, det är viktigt att man ifrågasätter och man vänder och vrider och frågar sig, är det här rätt för mig? För att det är inte, speciellt när det kommer också till förlossningsvården, när man ofta inte är sjuk, då finns det ju oftast andra alternativ. Och vi snackar väl om att så här, det finns andra alternativ och att det finns något annat än bara det rent fysiska.
Men är det en anledning till att du inte har blivit barnmorska i vården då?
Nej, utan snarare jag vill inte dola. Bli barnmorska.
Nej, vad är anledningen till det?
Nej, jag har liksom aldrig haft något intresse av det. Jag tycker också att mitt jobb som jag har, alltså som forskningssköterska, är jättekul. Ja. Och så tycker jag att det är väldigt roligt att vara dola. Jag tycker det är kul att vara på födslar. Men jag gillar ju mycket kontinuiteten, att jag känner ju dem som jag är med. Jag gillar att kunna vara med liksom ett gäng. Jag behöver inte tänka på, är det en annan patient som ringer, eller jag måste gå och dokumentera, eller nu är mitt pass slut, jag måste gå och lämna över. Jag behöver inte hålla på med något utav det.
Du får vara väldigt närvaro med.
Ja, precis. Och att jag inte behöver tänka på den medicinska biten just också när jag är med friska människor, utan jag får vara där och jag känner dem och liksom på ett emotionellt plan får man vara väldigt närvarande också.
Ja, för det är väldigt intressant, tänker jag, så här, vägen till att bli barnmorska. Att man måste gå igenom liksom hela här, bli sjuksköterska och allting. Men att det är egentligen helt för olika kvaliteter som krävs. Det här liksom att vara barnmorska där, omhändertagande, kanske inte alls passar i en sjuksköterskaroll där det är så mycket annat som man får ta sig an. Mm. Så jag tänker, vägen till att bli barnmorska är också lite, visst att man får en del, alltså mycket av det medicinska, men jag tänker att man hade kunnat ta en annan väg dit också om man kollar på hur man är som person. För att barnmorska är så himla nurturing, omhändertagande och dolor. Och sjuksköterskor kan ibland vara åt helt andra hållet.
Ja. Absolut.
Särskilt i och med att det är sånt bristyrke också, så hade det inte varit fel med något, liksom något mellanting.
De håller ju på, och det har varit på
tapeten.
Väldigt länge att ha en direktutbildning. Det är väldigt många som längtar efter det, och Sverige är ganska unikt med att ha det här sjuksköterska till barnmorska. Det hindrar många att göra det, för det blir, ja, men det är en lång utbildning och många som inte vill bli sjuksköterskor. Och så tänker jag också att det är så mycket som vi gör, men i barnmorskeutbildningen blir det ju väldigt mycket fokus på förlossning, givetvis. Men det är så mycket annat som man ska kunna, som man liksom bara får snudda lite vid. Så jag tror att en direktutbildning där man verkligen får grotta ner sig hade varit jättebra. Och att vi också kan ha ännu lite mer risktänk och liksom att främja det fysiologiska och det. Och det sjuksköterska är ju lite tvärtom, det är det patologiska verkligen som man ska vårda. Och då blir det lite konstigt skifte för oss då, att nu är det normala vi fokuserar på, men vi har sjuktänket liksom. Mm.
Så sant ju. Mm. Men ni båda har ju fött hemma.
Mm. Jajamensan.
Hur blev det så? För du har ju haft två olika, eller hur?
Mm, hon också.
Mm-mm. Ja, du har haft två olika också. Mm. Spännande. Först sjukhus och sen hemma. Mm. Berätta. Hur blev det det beslutet?
Jag känner att jag pratar så himla mycket.
Hur det blev det beslutet? Ja, alltså det var en okej erfarenhet på sjukhuset. Men också att jag har ju 5 år mellan mina barn. Och det hade ju liksom hunnit hända massa grejer under de här 5 åren. Och jag hade lärt mig massa, jag hade hunnit vara på massa fler födslar. Så jag hade liksom mycket bättre koll på vad önskar och vad önskar helst inte. Liksom. Och då kom jag fram till att det är några saker jag önskar som betyder väldigt mycket. Bland annat att jag skulle vilja veta vem som är på rummet när jag ska föda. Och att jag vill att de som är där ska ha fullt förtroende för vad jag klarar av. Och de två grejerna kan man liksom inte garantera på sjukhus. Och då fanns det liksom inget annat alternativ. Så då sparade jag pengar. Jag hörde av mig ganska tidigt till någon. Jag sparade pengar. Och sen så hade jag liksom turen att bo i Stockholm. Och turen att den personen som jag ville ha var ledig. Eller de två barnmorskorna jag ville ha var ledig. Och sen ville jag också att min familj skulle kunna vara med. Och det går inte heller på sjukhus. Så det var liksom ganska viktiga grejer. Eller väldigt viktiga grejer.
Vilka ville du ha med?
Jag vill ha mina systrar. Båda mina systrar. Oh, wow. Framförallt. Men jag vill också gärna att min dotter skulle få vara med så länge hon ville. Hon liksom så här, efterhand, så vi pratade ju om födseln ganska ofta och liksom det var så fin stund.
Fint att dela det.
Fint att se det. Att det är hennes bild av födande. Det tycker jag är jätte. Mm. Vilken gåva för henne.
Ja, jag tror verkligen liksom, eller jag vet att det har varit jättefint och det var så, hon kramade mig och liksom klappade mig. Det var så underbart. Jag kommer ihåg, hon försvann ju liksom strax innan han kom och gick ut och lekte med mina föräldrar.
Hon blev uttråkad.
Hon blev alltså, uttråkad, ja. Och då att hon fick, okej, men då gick hon ut och lekte och så när han kom så bara, nej men nu vill jag verkligen att hon ska vara här, så kom hon tillbaka. Och,
kunde du vara i ett space där du inte fokuserade på henne eller var hon, alltså kände du att du kunde släppa även om hon var där?
Ja, jag kommer inte ihåg om jag bad henne.
Du sa väl något till, för nu får någon, alltså nu, men jag tror du kanske kände av också att hon var lite såhär, hon behöver stimuleras. Så du sa typ att nu kan någon gå ut med
henne. Gå ut med henne,
Jag tänker ändå tryggheten som du sa, att ha henne där, att hon kan få röra dig. Så jag tänker också syn det här med att sänka stressen som mamma, för att det måste ju vara fantastiskt att kunna få det också från sin dotter när man är på väg att föda.
Men, ja, verkligen. Nu var, alltså, det är också kul att hon var så himla hype. Alltså hon satt
hon
på
så
och
så glad när vi kom dit, så satt hon på partyhatt och det var musik och var bara så, det är fest här. Ja. Det är jättekul.
Och det var ju också, det gör ju allting liksom lite mindre dramatiskt också, för att det, liksom, så hade ju inte hon reagerat om det här var en jätteobehaglig situation. Utan man märkte också på henne att så här, hon tycker bara att det här är guld värt, det var snacks och har folk att prata
det var
med.
Party, liksom.
Det var party, liksom.
Och alla hon tycker om är där.
Ja, exakt. Mm. Och liksom de pratade med henne. Och det var liksom underbart. Och sen så att hon kom då direkt efter att han var född. Och att hon ville peta lite på moderkakan. Och hon lekte här om dagen, så hade hon en ballong under hennes tröja. Och så ramlade den ut. Hon bara, kolla min moderkaka fladdrar i vinden. Tänkte jag, allt var så, det är så odramatiskt för henne. Och det,
att en femåring vet vad moderkaka är också, det är ganska häftigt.
Ja, men det var jättefint. Mm. Och, men jag vet inte om jag hade gjort det om jag inte hade varit med på Asabias. Då kanske jag inte ens hade tänkt på att det var ett alternativ. Mm. Alltså hennes hemfödsel.
Hur kommer det sig att du, Asabia, ville ha en hem?
Ja, när jag pluggade till barnmorska, då var jag gravid med mitt första barn. Och då, det var nog första gången jag, alltså jag kanske hade hört om folk som födde hemma, men jag trodde nog att det var lite weirdos liksom. Alltså det var, kändes riskfyllt och så vidare. Men sen, ju mer jag lärde mig också många av, alltså fördelarna och ju mer jag lärde mig om födande, att det var många av mina lärare som var ganska pro hemfödsel och jobbade med hemfödsel eller fött hemma. Så det tror jag väckte något helt annat i mig. Att säga, aha, man kan göra det om man är liksom vanligt funtad också. Typ. Och det är inte bara risk, utan det kan finnas väldigt många fördelar. Så jag tror där väcktes tanken att det här kanske är något. Men jag kände ändå, jag lekte lite med tanken, är det något jag skulle kunna göra nu första gången? Men jag kände inte mig helt trygg i det, för att jag vet inte vad det här är. Hur kommer jag uppleva det? Men sen efter den första förlossningen så kände jag ganska snabbt att det här vill jag göra hemma nästa gång. Och det jag sökte var väl dels det som du sa. Att inte så här gambla med vem som kommer vara där. Mm. Att jag kände att jag är så känslig för liksom energierna med folk. Och även om de är jättegulliga, bara vi inte klickar. Alltså att det kan rubba hela mitt självförtroende och rubba hela processen. Och jag förstod liksom hur känsligt det där var.
Oh my god, alltså det där känner man ju ens.
Ja, alltså, jag var också i det här sköra bara så här, och ska du komma in som jag inte tycker.
Ja, men det här, jag födde på sjukhus, det där var någonting jag kände innan, jag bara, okej, jag måste ha mod till mig och verkligen säga till om det är någon jag inte klickar med. Mm. Vilket är ganska jobbigt också att känna såhär,
för det man kan också få ett nej, bara det finns ingen
exakt, vad helvete.
Ja, och också ja, men om man är så van att just, du också är lite people pleaser-aktig, alltså att säga till någon att den ska tilla upp och det sociala ansvaret. Men jag tyckte också att det var så otroligt jobbigt att flytta mig. Alltså att vara så här, att det inte var på plats där jag skulle föda, mer så. Att bara så här, att jag kunde bara inte slappna av i det. Så det längtade jag efter. Och sen så ville jag också testa att det här är helt min grej. Ingen ska säga till mig vad jag ska göra. ingen ska, jag kan föreslå och de får vara där, men jag ville att det här var min grej. Och det tände att jag har större chans för om jag föder hemma. Och så, som alltid jag påpekar, att det var inte hemfödsel till varje pris, utan det var om allting var friskt och normalt och förväntat normalt, då kände jag att det här är ett bra alternativ. Och det var det. Och det var en underbar upplevelse för mig. Det var verkligen allt jag hade drömt om. Och...
Kommer du göra det igen? Mm.
Jag hoppas det, men det är samma där. Jag hoppas, alltså, om det är förutsättningar, om det är något som kräver sjukvård, som jag vet innan, då kommer jag välja sjukhus. Men om det är som sist och att det är bra förutsättningar, då vill jag gärna föda hemma igen.
Mm. För vilken vecka är det nu?
Alltså jag är så tidig, jag är vecka 12 plus 5 typ, eller någonting sånt där, jag vet inte.
Du har gått ut väldigt tidigt.
Ja, jag har gjort det. Och jag ska ultraljud på torsdag. Jag är mycket mer, jag vet inte, som att säga nervös. Eller jag är mycket mer så här, ja, jag vet, skeptisk till att det här kommer gå bra. Men jag hoppas att det ska göra det. Men det är som att det är svårt att tänka mig att ska jag vara så blessed att jag ska ha 3 friska barn. Det har lite svårt att ta in det. Men så ni får hålla tummarna på torsdag.
Det kommer vi.
Ja.
Vad fint.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Gud, det är så mycket vi är nyfikna på. Ska vi gå in på hypnobirthing?
Jag tänker det. För att jag födde ju barn och jag såg bara en kort story om det här innan, alltså sista månaden innan jag skulle föda. Jag tror, ja, om det var Babba-kanalen som pratade lite om det. Men jag hann aldrig sätta mig in i det, utan jag läste mig så här, föda utan rädsla. Men hade också så här mycket tillit till att det kommer gå som det går, förlossningen. Jag kanske inte behöver läsa så mycket, men sen var det mycket verktyg som jag kände att jag saknade under min förlossning. Mm. Det här med att bli tung i kroppen och andas. Jag gjorde emot det sen jag spände hela kroppen, slutade andas. Så att, ja, jag hade nog behövt ha lite mer preparing, alltså förbered mig mer. Mm. Så hypnobirthing, kan ni inte berätta om det?
Du är så bra på att berätta om det.
Okej.
Okay. Eller?
Jo, men hypnobirthing, det är, alltså kan man säga som en, man säger väl en metod liksom, eller, men också det är så himla brett. Filosofi. Så det är nästan som en filosofi, precis. Som handlar om, det är 6 grundpelare, nu ska vi se om jag kommer ihåg det. Information, affirmationer, andning, visualisering, hypnos och avslappning. Jag fick till det.
Snyggt.
Och vissa kan ju känna att så här, gud, det är så mycket liksom. Om man ska göra en enligt Hypnobirthing Institute, då ska man ju gå 5 lektioner som är 3 timmar var eller något sånt där. Så det är ju liksom ganska mycket info som kommer. Men det som är bra med det, det är ju att man kan ju prova liksom lite av varje liksom sån här hörnsten. Och sen så hittar man ju det som funkar för en själv. Liksom, jag tror för alla kanske inte älskar det här med visualisering. Det är inte för alla, medan vissa tycker så här, men affirmationer, det kanske inte för mig, men jag kan säga att prova allt. Och sen så hittar du det som passar. Och det här gör man då inför, under graviditeten, inför sin födsel. Och mycket får man redan under graviditeten. Alltså att slappna av, att vara liksom mindful, att vara i stunden. Det gynnas man ju av liksom just i stunden under graviditeten. Men så kan de här verktygen vara fantastiska att ha även under födseln. Att vara just avslappnad, att liksom känna sin kropp, veta hur man slappnar av. Att ha de här affirmationerna som för många, myself included, alltså jag hade läst dem så många gånger under graviditeten att de kom ju bara till mig och var såna stärkande ankare att liksom, det bara var som en loop. Jag är stark, jag är stark, jag är stark. Och det var så viktigt, samtidigt som när jag blundade så hade jag de här visionerna som också bara kom av att jag hade tränat liksom mycket. Det, man behöver ju inte göra det, men för mig tror jag att det var jätteviktigt. Och sen så kan man ju också använda hypnobirthing efteråt, just med avslappningen och även affirmationer.
För, vad skulle jag säga? Att det handlar väldigt mycket, tycker jag, om att hitta en trygghet i sig själv och en tillit till sig själv och ett lugn inför under graviditeten och under födseln, och att kunna behålla det lugnet. Det som är lite skillnad med andra tekniker, om man ska säga, att det är inte också, bara att man läser sig till att ah, men du ska vara tung i kroppen och så vidare. Det kan ju också vara supervärdefullt, jag klankar inte ner på dem. Men just att det kräver också lite övning, att man integrerar det som en daglig rutin och en del i sitt liv. Och det är väldigt hjälpsamt, just att man har övat på det här och man hittar sina verktyg så lätt. Man har gjort andningen, man har gjort sina avslappningsövningar, så det blir ofta naturligt i födandet. Och jag tycker också, brukar nämna det med förberedelse, det är inte som att, alltså kroppen kan föda utan att vi förbereder oss och utan att vi läser några böcker, det gör den av sig själv. Men särskilt på sättet som vi föder idag, och man ska dels bara det här, man ska förflytta sig under verkarbete som inga djur gör så liksom. Och man ska träffa nya människor på ny plats och så vidare, och det är många som frågar, det ska göra grejer. Alltså det är mycket som kan störa den här naturliga bubblan. Vi har liksom hypnobirthing i oss redan, men det är mycket brus som kan störa, och jag tycker just att ha övat hjälper en att kunna stänga ute bruset och vara i nuet och kunna då, allt blir så mycket lättare att hantera om man kan lyckas hitta den där avslappningen.
Alltså Amanda, jag tycker det här låter som vår nya kurs i bandens fast i ett födande.
Ja. Nej, men jag känner ju att, för jag trodde ju att så här, ja men du vet, jag har gjort så mycket självutveckling och med spiritualitet och allting, så jag trodde att jag hade mycket av det här i mig, var så säker liksom i min process. Men det jag inte kunde kontrollera, det var ju det här, som du säger, miljön. Vi hamnade i ett väntrum där jag låg och tog verkar från 2 på natten till 11 på morgonen. Fick en Alvedon, fick sätta in till slut en epidural i det här väntrummet. Så för mig var det ju att jag tappade kontrollen på allt det som skedde utanför, vilket gjorde att jag tappade mig själv.
Det är inte så konstigt den, liksom, med den otryggheten som är ändå mer eller mindre subtil. Det är inte konstigt. Och det ska man inte känna, alltså klanka ner på sig själv, aldrig tycker jag. Om det inte blev som man hade tänkt. Även om man har övat och det inte blir det. För det är så mycket i den här superkänsliga som kan rubba. Även saker som kanske inte hade varit så känsliga annars blir det.
Precis. Mm. Men jag kan säga tillbaka till inför nästa, men då vill jag ändå, som ni ser, praktisera mer verkligen, för att jag hade lite för mycket där tillit till att I can do this. Men fast jag är också,
vilket också
är bra, men dock är jag väldigt sugen på en hemförlossning nästa gång.
Kul, då kör du hypnobirthing, det blir hemfödsel, vatten kanske.
Ja,
lite doulor här.
Doulor,
vi kommer dit.
Jättehärligt. Och jag tänker,
men gud, kan man få er som paket då?
Vi brukar doula och bara du kan få det.
Wow! Exakt.
Oj, oj. Jag bara, när kan jag skaffa nästa barn?
Nu kan du få mycket DM.
Helt underbart.
Det kanske var ett sign,
Amanda. Ja, verkligen.
Ja.
Spännande.
Ja, men jättefint. Och kan ni se att det här har ökat mycket? Jag tänker, för att vi ser ju inom det spirituella att fler och fler blir väldigt intresserade och så. Kan även märka det inom hypnobirthing och det här med doula, att fler och fler, att det finns större intresse för de här bitarna.
Verkligen. Alltså det blir väl också, ju mer folk får reda på att det här finns liksom, desto mer också pratas man om det. Och sen så pratar ju vi om det, känns som absolut hela tiden. Så det blir ju mer och mer poppis. Och det har ju varit så himla länge där det har varit liksom, det har varit född utan rädsla, och det har varit ungefär det som folk har liksom tagit till. Så att det finns ett annat alternativ som man kan välja eller kombinera med födda utan rädsla. Mm. Det tror jag många uppskattar. Och just det här med att liksom verkligen få gå in i någonting. För vissa är det ju tvärtom, att man liksom, man vill gärna ha kanske lite mer av en quick fix. Att jag läser den här boken, okej, då har jag med mig det. Men vissa vill ju verkligen liksom lägga mycket tid och energi, och att man finner mycket trygghet just också. För det blir en typ av bearbetning varje gång man sitter ner med sig själv och praktisera någon typ av hypnobirthing, så liksom ökar man ju tryggheten och liksom kan säga till sig själv, det var skönt att jag förbereder mig och ger mig själv så bra förutsättningar som möjligt.
Mm. Jag tror att det har blivit, men det är ju inom vissa grupper. Jag menar, jag tycker också det är svårt att veta vad är min lilla bubbla och inte. Alltså typ där på MVC där jag jobbar, det är ingen som håller på med hypnobirthing eller doula. Eller, jo, i och för sig lite kulturtalksdoula. Det finns ju det här projektet, det kan det vara. Men jag tror att det är lite beroende på krets. Men i huvud taget så tror jag att det är på tapeten lite mer nu. Men också det här med att så här, tänka efter själv. Att man kan säga ja och nej till saker. Och man kan tycka, ja, det tycker jag är mer
att man
nu
själv liksom ska vara med och föda.
Delaktig.
Ja. Och att det inte bara är så här, ah, men jag går dit och sen så tar barnmorskorna hand om det.
Men faktiskt att det är en tjänst för en, att det är faktiskt vi som betalar för den här tjänsten också. Men jag tänker med skattepengar och allt det här. Mm. Så att då kan ju faktiskt vi ställa krav också på sjukvården. Vilket var ganska nytt för mig. Det är bara några år sedan som jag fick den tanken. Och bara, nej men gud, jag har ju någonting att säga till om jag också. Det är inte så att jag bara lämnar över mig helt och hållet.
Och din kropp är din kropp, även fast du går in i ett förlossningsrum. Alltså jag kan bli så ledsen när jag är så här, folk... Jag bara, men jag visste inte att jag fick säga nej till en vaginal undersökning. Alltså det är klart att du får säga nej till att någon stoppar fingrarna i dig. Alltså det är inget krav. Alltså det får man. Så det blir så tydligt att den här hierarkin som ändå finns i vården är ändå kvar. Även fast den inte är så extrem som innan. Får vi säga att vi har en kurs som heter hypnokurs?
Ja.
Det är klart. Hypnokurs. Den är inspirerad av hypnobirthing. Och det är inte... 3x5 timmar. Nej. Men lite kortare, men man kan ändå få ut mycket av den. Den är uppskattad och bra. Jag ser fram emot att själv
lyssna på den.
Ja, så småningom.
Men det är ju underbart. Vi känner ju med sån här kurser att det är nästan som att man får en liten så här energitransmission. Så att man får ju verkligen ta del av er och er energi då i den här kursen, vilket känns fantastiskt.
Ja. Mm. Det känns fantastiskt att göra. Jo, men det känns, vi får så fin feedback och det är det finaste som finns.
Ja, vi får jättefint. Det är jättekul verkligen. Och många som har, vi lyssnade från första till sista sammandrag.
Vi har redan signat upp inför våra framtida barnfamiljer.
100%. Jag blir jättepeppad. Jag ska bara skaffa mig en kille först.
Ja, eller det måste man
inte. Det måste man göra. Men jag är sugen på en pappa.
Ja. Ja, också så skönt att ha någon. Ja, som man kan avlasta. Hjälpa. Alltså jag är så imponerad. Visst, inga är mer imponerade av än folk som gör det själv faktiskt. Av olika, oavsett anledning. Ja. Det skulle man säkert klara. Jag bara tycker en eloge till dem.
Det kan vi shout out här.
Verkligen. Ge dem mina sanna hjältar.
Mm. Ja. Och hur känner ni kring det här, the 40 golden days, de här fjärde trimestern? Mm. För det är ju ganska nytt, tänker jag, i lite så här folk. Men man har ju inte pratat om det så mycket alls i sjukvården, utan det är mer att vi har...
Sjukvården, absolut. Nej. Inte. Aldrig hört.
När hörde ni om det första gången? Vi pratade om det här lite häromdagen.
Vi hörde det från Dr. Diamantis, som är en gäst, poddgäst och vän till oss.
Ja.
Känner ni till honom?
Nej, jag känner till namnet. Jag borde veta om det.
Jag tror att...
Läkare i kinesisk medicin. Det är väldigt stort i kinesisk medicin. Just att man ska ha de här 40 dagarna. Där kroppen bara ska återhämta sig. Du får typ inte röra på dig. Du får knappt ta en promenad.
Jag håller ju på att
skriva en bok. Vissa blir ju burna och sådär.
Jaha.
Ja, om just postpartum traditioner i världen. Och jag har skrivit Kina-avsnittet. Wow. Så jag håller på med det nu.
Känner du igen det här då?
Absolut. Mm. Och just 40 dagar, det är ju något som finns över hela världen. Mm. Just 40 dagar. Och det, ja, det är väl lite så här vart det kommer från. Det står ju i Bibeln bland annat. Så frågan är, kommer det därifrån? Eller har Bibeln tagit det någon annanstans ifrån? Men jag tänker ändå, det säger någonting om... Liksom hur... Alltså, man har väl kommit fram till det för någon anledning. Just att värme... är viktigt, att vila är viktigt, att äta bra är viktigt, och just 40 dagar.
Hur ser du på benbrosk?
Ja, vad jag tycker om det?
Benbrosksoppor.
Ja, jag har liksom ingen åsikt egentligen. Jag tror att om man själv tror att det är bra, precis som i Korea, där har de ju inte benbrosk, utan då har de sjögräs istället. Och,
placebo är inte fel.
Exakt. Nej. Placebo är absolut inte fel. Och jag tror att om det är tillagat med kärlek och man också får det i en miljö där man ser att så här, det är någon som har gjort det här åt mig för att jag ska må bra, då har det jättestor betydelse nästan oavsett vad det är. Kanske inte om det kommer in med en cheeseburgare. Men jag tror även det, om någon är bara så här, cheeseburgare är din favorit. Mm. Då tror jag att det kan göra jättemycket liksom, för dig.
Mm. Men jag tycker det är så bra att det har blivit lite mer, alltså en etablerad term bara där med fjärde trimestern. Och även nu i vården kan man ju ändå prata om det och vet lite, alltså man har det konceptet. Att, jag tänker att man har haft ganska höga krav, inte bara på sig själv men också på de här små barnen som ska vara ganska självständiga direkt liksom, när de är basically foster fortfarande och vill ha jättemycket närhet. Och, så det ser jag väldigt positivt på. Sen själv, det här med att man inte ska göra någonting, ja men det kan man väl ha som, ja det är
jättelätt när man har två till barn.
Ja men exakt, men då är det också att vi kanske inte har det här community på samma sätt, för det är inte gjort för att, då måste ju någon vara där och hjälpa till.
Det är inte gjort för kärnfamilj.
Men Opa har sagt att du ska flytta in hos mig, två dagar i alla fall.
Två dagar ska jag ta semester, 40. Och så ska jag vara hos Sabia
och laga mat och
bara få ta emot.
Och,
ja.
Oh, vad härligt, det ska bli jättehärligt. Det tycker jag vi också ska göra, Amanda.
Ja, verkligen.
För varann.
Hej, jag heter Agnes och jag lyssnar på Holy Crap. Holy Craps community har förändrat mycket i mitt liv. Jag har alltid varit nyfiken och öppen för alla livets olika dimensioner. Men att det tog en häftig fart efter Holy Crap. Jag känner mig guidad, jag känner mig hållen och att jag har tillit till min intuition mer. Sen har jag även funnit mina nya själsvänner genom Holy Craps retreat. Jag känner mig närvarande och att jag är redo att stå stark i mitt ljus.
Ja, men hur ger man sig, alltså jag tänker, hur ger man sig de bästa förutsättningarna för de här 40 dagarna då? Som ändå är väldigt viktiga.
Jag tror till att börja med att alltså, våga tänka att det här är 40 dagar, alltså om man är den som har fött. Att utgå från sig själv. För jag tror att det är så mycket som handlar om barnet första tiden. Men det som är gemensamt också med de här traditionerna som finns över hela världen. Är ju att man lägger ett extra stort fokus på den som har fött. För tanken är ju att om den som har fött mår bra. Då kommer också bebisen må bra.
Ja, för det är en mamma som också fött. Så att man är i den rollen också.
Och då är det ju det här med mothering the mother. Alltså att liksom, det är den som behöver omhändertagande. Och sen så är det ju olika kulturer olika. Att man också ibland tar bort barnet för att mamma ska få sova och såna här grejer. Jag tror att delvis bara att ta sig tid och fundera på vad tror jag att jag kommer behöva. Jag tror många har inte ens börjat med en sån basal grej. Jag skrev ju en postpartumplan och jag funderade på liksom, vad är viktigt för mig. Och då, jag gjorde en väldigt simpel att de första 5 dagarna, vad vill jag fokusera på? De första 5 timmarna, första 5 dagarna, första 5 veckorna.
Mm.
Och sen så liksom att ha den, att sätta upp den. Det
var väldigt, några exempel vad du hade.
Första 5 timmarna var ju att jag ville äta light soup. Det är en ghanansk soppa som jag ville att min mamma skulle laga. Och hon gjorde det och hon matade mig. Så då fick jag ju liksom säga till henne innan att jag ville ha den. Och liksom,
var är det din favoriträtt eller är det mer att det innehåller något som är bra?
Ja, det är en kycklingsoppa. Mm. Eller den kan vara med olika grejer, men jag ville ha på kyckling. Och jag tycker om den väldigt mycket. Min mamma har lagat den väldigt mycket och jag visste att det skulle kännas liksom.
Mm, det är trygghet som, i en skål.
Exakt, riktigt comfort food. Jag ville också ta ett liksom yoni bath. Då fick mina systrar brygga ett te som jag hade köpt.
Oh.
Och sen så la de det i mitt badkar. Och sen så efter jag hade fött så fick jag sitta där. Och så mår att jag bara kände så här. Jag vet inte såklart om det funkar eller inte funkar. Men det kändes väldigt läkande. Och det kändes väldigt fint att de gjorde det för mig. Och att jag hade liksom.
Och få uppleva sina målbilder så där också.
Verkligen.
Häftigt.
Mm. Och sen första 5 dagarna då ville jag stanna hemma. Jag är ändå en sån som håller på med så jävla mycket grejer hela tiden. Och när jag hade ändå skrivit ner att nu ska jag vara hemma i 5 dagar. Alltså absolut dag 4 höll jag på att titta ut. Som att jag var i fängelset. Men det var, jag tror att det var väldigt bra för mig. Jag fick liksom stanna i mina känslor. Jag kom ihåg att jag hade liksom lite baby blues. Och att jag inte då bara gick och gjorde någonting för att tänka på något annat. Utan jag fick vara i de känslorna. Och det också gick ju över. Och liksom få sakta ner och få känna in. Det var jättehärligt.
Mm.
Så är liksom lite sådana grejer att försöka förbereda sig.
Och du, jag tycker också att du har varit väldigt bra. Det är så olika hur mycket stöd man har. Och vi har ju lyxen att vi har mycket stöd och så. Så jag förstår att det är olika. Men du är väldigt bra på att be om hjälp. Och Opo hade den här jättebra idén med att ha som en... Istället för att komma med presenter och så. Att hon hade som kallar för meal train. Då fick man skriva upp så här vilken dag man kommer med mat bara. Så kommer man och lämnar mat. Mm. Och det var så trevligt sätt att liksom... hjälpa till på något sätt och träffa dig och ja, men visa dig liksom uppskattning. Och.
Det tyckte jag var så bra.
Jag kan inte tänka mig något bättre än att folk kommer med mat hem till en.
Istället för massa blommor. Jag hade bara ett bord fullt av blommor. Det är också vackert, men jag hade hellre att mat.
Ja. Verkligen.
Ja, det var helt fantastiskt. Första månaden, då hade jag liksom, jag hade ju lagat mat själv i frysen. Men då åt jag liksom bara av det och maten som mina kompisar och familj kom. Och några kom dit och lagade maten hemma. Några dagar kände jag bara, jag orkar liksom inte mer något besök. Och det var folk också väldigt snälla. Och kom och bara lämnade maten utanför dörren. Att också bara våga säga, alltså just det här med att veta sina gränser. Mm. Att liksom, jag är inte skyldig någon någonting. Är det så att du inte vill komma då för att jag inte orkar? Okej, det är okej. Men jag måste få säga att jag inte pallar. Och sen så hade jag ju en lapp på dörren där det stod 20 minuters besök. Är det som gäller.
Så då var det ju ofta längre. Men, ja, ändå.
Men det är ju fint. Alltså, både det här att kunna uttrycka vad man vill. Och också så här, kunna ta emot. För det är ju många som har problem med det. Som är väldigt mycket liksom, den här feminina energin. För mycket i vårt samhälle är det här maskulina energin. När man gör, ge. Men att faktiskt också kunna vara en plats där man kan ta emot. Och faktiskt så här, också våga be om det.
Och jag tänker som utomstående eller närstående menar jag, så är man ju väldigt tacksam över det.
Man blir jättetacksam, det blir jättetrygg, för att då kan man också känna så här, nu får jag ge, jag vet hur jag kan göra dig glad.
Men de allra flesta vill ändå det, tänker jag. Men jag tänker i huvud taget att sänka kraven väldigt mycket på sig själv och på den här första tiden. Alltså, det behöver inte heller kännas underbart och härligt. Alltså, det kan också vara asjobbigt. Eller så är det jättehärligt och moln och du vet. Men att man bara se den första tiden som den första tiden. Och det är bara början. Och att också det som har lite empati för det här barnet som är helt ny till världen. Som kanske hade kunnat må bra av några extra månader i magen. Och se det lite som en förlängning av graviditeten. Och det är ju helt okej att allting är liksom upp och ner. Och bara sänka krav på sig själv och på sitt barn, tycker jag, i början.
Verkligen, och för mig också det här att inse att det kommer, alltså du kommer ta det ut igen, för att ibland kan det bli som att det blir hela ens värld, man känner nästan så här, jag kommer sitta här för allt.
Och nu är det så här.
Ja, nu är precis, det är så här, jag fick min son i slutet av maj, det var supervarmt ute, man har den här klistriga, supervarma lilla bebisen på en, det känns som att den alltid kommer sitta där, klapp i klapp med bröstet, men det är också en fantastisk tid och den går ju väldigt fort, alltså rätt som jag ser det.
Ja, det är både långsamt och fort. Alltså i stunden kan du ju känna...
Långa åren är korta.
Ja, precis.
Ja, men i stunden känns det som att forever.
Ja, men jag tror att man inte ska ha... Det är bra att tänka lite på den här första tiden, men inte ha så himla mycket förväntningar. Man vet inte heller, vad är det för typ av barn man kommer få? Och hur kommer man själv vara? Man kanske hade massa planer på att man skulle vara... göra så himla mycket och vara på ett sätt och så bara blir något helt annat, man vet
inte. Jag tycker
inte.
Allt med moderskap, från graviditet till, alltså det är bara att surrender.
Kan det är det. Verkligen, ge sig här.
Det är det enda jag fått öva på, att bara släppa all kontroll.
Någonting som jag vet att många av mina vänner har känt är ju FOMO. Alltså att när man får barn, att man känner att man missar liksom annat i livet och att man är rädd att man ska hamna efter och så. Vad har ni att säga om det?
Jag undrar om det, är det på alla barn, alltså om de har flera också eller mer första? För det känns, det tror jag, att den här, att jag upplevde i alla fall så, att få mitt första barn, det är så, alltså det är verkligen natt och dag, man ska bli förälder och det är ju lite, man ska, jag vet inte, det kan vara att sörja sitt gamla liv också ju, och att hitta en ny konstellation i relationen och det tycker jag är tufft och nu känner jag nog inte, alltså nu är man bara inne i det här. Alltså, alltså föräldraskapet är en del av mig och jag tycker att det bara kan få vara så här i några år. Och jag tycker, jag menar, man kan också, du är så bra på det, att integrera bara barnen i livet, helt enkelt. De får vara med.
Jag kommer inte, alltså det var också att, det ska sägas, jag hade ett jättelätt barn som jag säger hela tiden, mitt första barn. Alltså hon var ju bara med hela tiden. Jag tyckte inte jag missade någonting. Snarare kanske nu... Med nummer två, att så här, för jag, att ta med mig båda två, alltså också en sexåring och sen en jättevild ettåring. Det är inte alltid läge, om man säger. Så jag kan ju nu mer känna bara så här, ja okej, nu kanske jag missar lite saker. Men just det här med att säga, ja det är nu. Men jag menar, det kommer finnas roliga grejer om 3 år också.
Men folk kan vara så här, åh du är så bra på att typ ta tid för dig själv. Och jag vet inte, det kanske folk har jättesvårt för det är ju klart. Och det är det som inte, jag tycker han är bra på många sätt, min man, men det är ju väldigt skönt också att bara ha någon. Alltså att jag måste ha också min egen tid och göra min egen grej. Och det kan jag be om och det är jag bra på att be om och det kan han också, unnar honom att göra det också. Så att där, att våga också prioritera sig själv ibland.
Mm. Jag tyckte det var så kul att lyssna på avsnittet när din man gästade på den.
Ja, det var härligt.
Ja, vad roligt. Det är härligt att höra er dynamik. Det var fint.
Har ni hört det här begreppet att gå från maiden to mother?
Mm.
För det har vi pratat om lite i podden. Och det har jag också, med tanke på det du sa Matilda, haft lite så här svårt att så här, vet, greppa så här, att, helt, att vet, släppa lite det här maiden och gå in helt i mother. Och bara anamma den här nya energin och allting. Men det är väldigt fint när man vågar gå in helt och hållet i den. För det är verkligen som man föds in i något helt nytt.
Mm.
Och att bara anamma och vara i det. Men jag har hört att det är många då som går med den här maiden mother.
Mm.
Så här, kan man inte kombinera på det? Ja.
Jo, verkligen.
Jo, jag tror det kan man väl göra. Mm. Alltså jag tänker att precis som att man är liksom en person när man är på jobbet kanske. En person när man är hemma. En person med sina polare. Och alltså ibland är man mer mother och ibland är man mer maiden. Och som så mycket andra saker i livet så är det ett spektrum.
Ja,
och det
resonerar
är liksom,
jag väldigt mycket med.
Och man kan tycka att det är svårt ibland. Och så,
ja, det är svårt.
Det avverkar,
alltså,
gud, det
menar,
är svårt.
Men, ja. Moderskapet är svårt ibland och även maidenhood kan vara svårt ibland.
No shit.
Ja. Jag tyckte faktiskt att jag tycker det är mycket härligare, mycket roligare att vara mamma än vad jag hade tänkt mig. Först skulle jag ju inte ha några barn och jag var inte så jag var mer sugen på graviditet och föda barn än att ha barnet, ärligt talat. Men så har jag tyckt om det så mycket mer. Så jag blev positivt överraskad. Ja.
Vad tror du att det är, pojke eller flicka?
Nu? Jag kan bara tänka på att jag vill att det ska vara en frisk bebis. Ja. Ärligt talat, jag känner det får vara precis vad som helst. Men det är många som spekulerar och folk spekulerar kring en flicka. Och det handlar om att jag har 2 pojkar. Jag tror att det blir så att folk så här längtar efter att, för min skull att jag ska få en dotter. Och mina... alla pojkar hemma och min man och mina söner längtar efter. De vill ha en lilla syster.
Okay.
Så.
Vi får se.
Vi får se.
Ja.
Mm.
Ja.
Mm. Vad är ni peppade på nu framöver?
Semester. Tycker jag ska bli ganska skönt. I juli ska jag ha semester. Det är väl det jag tänker på väldigt mycket. Och också jag känner mig peppad på... Jag har faktiskt bett om tjänstledigt nästa månad i 50% och då ska jag skriva i min bok. Mm. Och det ska bli så kul att ha ordentligt med tid och sätta mig in i ett ämne som jag tycker är så himla roligt. Och liksom postpartumceremonier, det finns så himla mycket. Och liksom att se alla de här sambanden och ta med mig det inför att Asabia ska vara i 4:e trimestern.
Mm.
Det kommer jag få experimentera på dig. Jag läste idag om placentor som läggs i kokosnötter och hängs i träd. Kanske blir något sånt.
Vi får se. Jag är inte så sentimental med min placenta, men du kan få det. Men jag ser väl fram emot, jag vill också vara ledig. Det ska vara så skönt att vara så här helt ledig. Men jag hoppas att den här graviditeten ska fortgå och gå bra och kunna, jag tänker att det här är min sista graviditet, så jag vill bara, jag har tyckt om att vara gravid väldigt mycket och bara gå in i den och slukas upp och du vet, bli det här väldigt öppna och känslosamma, det längtar jag efter, och också på att planera för att föda ett till barn och ta emot ett till barn och utöka ens familj, det längtar jag efter.
Ja, det är klart. Så kul.
Vad fint. När är barnet i så fall beräknat?
Jag vet inte, alltså vi får väl se vad det
här är. Just det,
men jag skulle tro i november, december.
Vad fint. Nej, men det känns som att man hade kunnat, alltså den här timmen gick väldigt, väldigt fort.
Ja, verkligen. Vi får komma tillbaka.
Ja, men jag tänkte, jag var väldigt peppad på att prata om också, just det här att vi hörde i podden att du, alltså vi har pratat mycket om det här, att du synk i kroppen, att vara i kroppen. Och du och Pukka pratade om det här med närvaro, att man ska vara nära. Och det är det här 2 teman som vi är i så mycket. Närvaro och att vara i kroppen. Mm. Men det kanske blir ett nytt avsnitt.
Ja, nu ska vi få komma på, till vår podd också, tycker jag. Mm. Eller hur? Det har vi ja, sagt.
Har vi inte bestämt det?
Jo, jag tror att vi har ett datum. Ja. Men jag tror att
vi kanske måste skjuta fram
det. Det var så svårt att få till. Men vi kommer få till det. Vi kommer få till det.
Mm. Fyra busy
det vore skälar. Superkul.
Jättekul.
Mm. Vad jättekul att komma hit. Ja, det vill jag jättegärna.
Ja.
Vi måste ta reda på när vi, vilken tid vi föddes.
Ni kan skicka era tider till oss när ni vet.
Precis, för det här med alltså Vattuman och kräfta, det är bara en sån pyttedel av er person.
Och det måste vara exakt på minuten.
På minuten, precis.
Vad har era, ni kan väl inte bara snabbt, vad har era barn för? Vad är de för soltecken?
Oj, alltså min son är sånt jävla litet lejon. Tåring, han är så lejon. Och den nästa är tvilling. Jag tycker också att han är tvilling.
Ja, det är ändå mycket energi då.
Ja, men det kan man säga.
Jag har också en tvilling.
Men jag gick med en våg som är stabilus.
Ja, det är bra. Stabiliserar. Och, Matilda är ju våg. Men jag har också en tvilling, tänkte säga. Och det är enormt mycket energi.
Känslorna svajar, eller?
Ja, känslorna upp och ner, känner mycket, känner starkt, släpper snabbt också. Det är liksom upp och ner, men framförallt så mycket liksom fysisk energi. Alltså jag och min man är så här bara, det tankar springa fram och tillbaka, alltså tusen gånger. Alltså, vi förstår inte var all energin kommer ifrån, men jag tror att jag skulle få en liten oxe. Han var beräknad 19 maj, han kom 25 maj.
Så alla var precis bara så här, håll ut så du får en oxe. Mig, så att du inte var en tvilling. Okay.
Det är så det funkar. Man bara, jag kniper.
Det, men det kände jag också. Du vet, när dagen det gick över liksom, att det blev tvilling, det var det som att jag bara gav upp och bara, skitsamma, nu kan han komma när
som helst. Innan. Okej, då var det tvärtom.
Ja, exakt. Du ska ta knipa för att... nej, du ska, exakt, du ska skynda på att släppa. Släppa, ja.
Ja, mina barn är... Alltså, den ena är Vattuman, min 6-åring, och min lilla är fisk.
Nu, gud vad mysigt.
Min äldsta, han är född 14 januari, stenbock.
Det är stenbock, ja.
Ja. Mm. Och min man är tvilling. Och jag är vattuman.
Det är också tvilling.
Ja, det är
tvilling och vattuman är en jättefin kombo. Två lufttecken som passar väldigt bra. Mycket kommunikation.
Ja, 10 år, det har ändå gått ganska bra.
Vad blir man om man är i slutet av november, början av december?
Då är man
skytt. Skytt, du vet ingenting om.
Nej, det är ett eldtecken. Det är väldigt soliga människor.
De är väldigt optimistiska, om man ska generalisera.
Raka.
Väldigt de gillar raka frihet.
Frihet älskar som barnen. Men det är älskar även resa.
Ja, okay, det är spännande.
Det här med att du sa att ditt barn fick hänga med överallt och att det inte blev någon skillnad, det där är väldigt vattumannigt.
Och så att hon är vattuman då, så att hon gillar ju det bara, hänga på.
Ja, hon följer med. Alltså hon är riktig, hon är en ride or die.
Vi är allt. Hon har otrolig karisma och energi.
Hon är shaman också. Men
du pratade ju inte om din Opo hade ju också en fjärde. Dels hade du en gravid ceremoni. Det här får kanske också bli en annan gång. Men liksom ceremoni, mother blessing. Och så hade du postpartum ceremony, closing the bones. Och då var hon... Nej, det var på gravidceremoni som hon var lite shaman. Hon trummade.
Nej,
det är hon är riktigt
säkert
något intim.
Tidigare liv där hon liksom har gjort det här jättemycket.
Absolut.
Säkert. Hon har mycket liksom... Det känns som att hon är väldigt i kontakt med något äldre som hon har inom sig. Liksom. Även fast hon är väldigt barnslig. Och lite. Ja, hon är något särskilt faktiskt.
Wow.
Jag får säga så.
Det får hon absolut göra.
Hörrni, tusen tack att ni kom. Vi
tack
så glada.
Tack att du fick komma, det var underbart.
Ja, jättekul.
Tack, tusen tack.
Hejdå.
Hejdå.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.